Hej, välkommen till JP Samtala. Idag är det Umeå-redaktionen som sitter här tillsammans med Anna Sundén Larsson vid Brottsoffermyndigheten i Umeå. Mitt namn är Oskar Svensson och tillsammans med Daniel Dela från Umeå-redaktionen ska vi spela in den här podden. Ja, Anna, vem är du egentligen?
Men hej, jag heter då Anna Sundén Larsson och jag är 43 år och jobbar som jurist och beredningsansvarig beslutsfattare här på Brottsoffermyndigheten. Jag har jobbat här väldigt länge. Det är en superbra arbetsplats. Jag har jobbat här sedan 2001. Gjorde även en avstickare mot Åklagarmyndigheten. Och jobbar nu väldigt mycket med brottsskadeersättning. Och jag fungerar även som bollplank mot våran beredningsstab som jag leder. De får fråga mig om allt möjligt. Juridiska spörsmål framför allt då. Ja, det är jag.
Ja. Men hade du kunnat berätta lite om vad Brottsoffermyndigheten är för något?
Ja, men absolut. Vi är ju då en statlig rikstänkande myndighet som alltså bara finns här i Umeå. Vi är Umeås största juridiska arbetsplats och vi har ungefär 60 medarbetare. Och vi finns ju då till för brottsoffer naturligtvis. Och vi har lite olika inriktningar, olika enheter. Jag jobbar då på brottsskadenheten som lämnar brottsskadeersättning till brottsoffer. Sen har vi ju även då en brottsofferfond som består av medel från gärningspersoner. Och fondens medel går till forskning och ideella organisationer. Sen fungerar vi även som ett kunskapscentrum där vi ska sprida information om brottsoffers rättigheter. Vi anordnar temadagar och så vidare. Och naturligtvis har vi även en regressverksamhet där vi ställer återkrav mot gärningspersoner.
Men om vi börjar med brottsskadeenheten då? Om vi börjar med vilken författning är det som ni jobbar mot? Så att säga?
Alltså, vi jobbar ju mycket mot vår brottsskadelag som är som den huvudsakliga författningen. Men sen tillämpar vi väldigt mycket förvaltningslagen också. Förvaltningslagens bestämmelser bland annat om serviceskyldighet. Det ska vara lätt att ansöka om brottsskadeersättning. Och vi tillämpar ju också väldigt mycket skadeståndslagen som också, det går som... Man känner igen det sen brottsskadelagen. Men man måste ändå skilja på att skadestånd och brottsskadeersättning är inte riktigt samma sak. Utan brottsskadeersättningen är mer begränsad än vad man kan få i skadestånd i domstol. Och det kan vara viktigt att påtala att det är inte bara vid domar som man kan få brottsskadeersättning, en statlig ersättning. Utan hälften av våra fall är domar och hälften är förundersökningar. Kanske där polisen aldrig hittar någon gärningsperson eller att den misstänkte är under 15 år eller har lämnat landet. Så det är inte bara domar som gäller utan vi har mycket förundersökningar också. Så vi utreder sökandens rätt till ersättning.
Men vad finns det då för krav för att få brottsskadeersättning ifall det inte finns en dom?
Vi har som krav att för det första att brottet ska vara polisanmält. Det är som ett måste för alla. Och sen då att det ska finnas en utredning. Och beviskravet som vi tillämpar när det är en okänd gärningsperson det är att det ska vara övervägande sannolikt att brott har inträffat. Och det innebär att sökanden ska göra det liksom antagligt att det är brott. Och det kan ju finnas vittnesuppgifter, medicinsk utredning och så vidare. Vi tar in lite olika saker.
När ni gör en sån utredning, är det någonting som alla som jobbar här gör själv eller jobbar man i team så att säga?
Ja, vi är som en stor grupp. På brottsskadenheten är det 20 personer som jobbar. Och då är ungefär hälften beslutsfattare som gör de skriftliga besluten då. Och hälften, 10 personer, är den här beredningsstaben. Och det består både av beredningsassistenter som har, om ni tänker en form gymnasiekompetens eller liknande. Och även beredningsjurister. De flesta har kommit direkt från juristlinjen. Och de utreder då ärendet, alltså från ax till limpa. Vi tycker att det ska vara lätt för ett brottsoffer att ansöka. Det är bara att fylla i en blankett eller göra via webben och så sen hjälper vi till med resten. Så vi tar in domar, förundersökningar, medicinsk utredning. I svårare fall så kanske vi måste anlita sakkunnig utlåtande också, en sakkunnig som bedömer. Men det är ett väldigt varierat arbete och man blir expert på skadestånd och kränkningsersättning. Så det är ett väldigt bra första jobb som jurist.
Brottsoffermyndigheten är ju som man har nämnt, en myndighet då. Och hur ser myndighetens ställning ut i förhållande till domstol? Hur mycket får ni göra egna bedömningar vad det gäller skadeståndets storlek och vad man ska få skadestånd för?
Ja, det är lite olika där. Alltså, vi fick en ny brottsskadelag som började gälla 2014. Och när den kom så är det så att vi får inte lämna lägre kränkningsersättning än vad som följer av en sakprövad dom om inte annat följer enligt lag. Och då vill politikerna att vi ska liksom, brottsoffret ska kunna förvänta sig det man har fått i kränkning i dom. Vi har möjlighet att lämna högre ersättning och det är ju väldigt viktigt för våran praxisbildande funktion. Om vi tar upp ärenden i nämnden till exempel, att vi ska kunna höja beloppet. Men grunden är att vi följer sakprövade domar i kränkning. Vi ges möjlighet att kunna lämna om man säger mer fritt vad gäller personskadedelen. Det kan ju ha varit ändrade förutsättningar sedan domen kom. Att brottsoffret har haft en längre sjukdomstid till exempel. Och då kan vi ju ge utökad ersättning. Men i de allra flesta fallen så följer vi även där. Men det man ska tänka på det är ju att om en gärningsperson har medgivit skadeståndet. Då har ju inte rätten prövat nivån. Och då kan man inte heller förvänta sig att man får det beloppet. Så det gäller sakprövade domar.
Men du nämnde nämnden där. Kan du berätta lite vad är det för någonting?
Nämnden för brottsskadeersättning, det är ju vårt högsta beslutande organ. Och nämndens ledamöter tillsätts av regeringen. Och det leds av ett justitieråd. Och det finns högt uppsatta domare, åklagare, en professor i juridik. Någon försäkringsexpert och så även riksdagspolitiker. Så det är en jättebra sammansättning. Och tanken är där att man ska kunna ta upp ärenden av mer principiell betydelse. Om det är någon speciell klurig juridisk fråga. Om det är nivåer som vi till exempel vill höja. Därför att praxis sker ju med en växelverkan. Alltså praxis vad gäller kränkningsersättning. Så sker det framförallt mellan Högsta domstolen och Nämnden för brottsskadeersättning. Och då tittar vi faktiskt dels på vilka brott som samhället ser som särskilt allvarliga. Vi har till exempel höjt nivåerna för försök till mord och våldtäkt nu under 2013 framförallt. Stora höjningar. Då har man också tittat mycket på inflationen. Att det får ju som inte stå stilla.
Men det är alltså som enskilda fall som hamnar där?
Det är ju det. Vi kan samla ihop särskilda fall till ett tema. Vi har till exempel nu haft många fall som gäller väldigt grova våldsbrott. Skottlossningar mot personers privatbostäder, stora fall som gäller handgranater där folk har blivit dödade. Och just vad gäller för praxis där och brottsrubricering. Så att, men sökanden kan inte själv begära prövning i nämnd, inte när det är ett ursprungsärende. Men däremot så kan man begära omprövning i nämnd som privatperson.
Det är ju en ganska bra skjuts i den nämnden rent kompetensmässigt kan man säga. Jämfört med, i alla fall på pappret, jämfört med kanske en tingsrätt eller till och med en hovrätt. Mm. Finns det någon slags rättsstatsproblem där att vissa får sitt ärende prövat av en sån nämnd istället för en... Eller?
Jag vet inte riktigt. Alltså det är ju mer när vi ska bestämma praxishöjningar och det är ju vissa fall som prövas rätt eller fel. Men vi tycker ändå att nämnden har en väldigt viktig funktion. Det brukar gagna alla brottsoffer i slutändan. För nämndens praxis leder ju till höjningar generellt också.
Men om vi lämnar brottsskadeersättningsdelen lite grann nu och pratar lite om regressdelen av Brottsoffermyndigheten. Hade du kunnat kanske berätta lite om hur ett arbete ser ut med att då kräva tillbaka pengar från de här dömda som då inte har betalt skadestånd till brottsoffer?
Vi tillämpar ju där också brottsskadelagens 28 och 29 paragrafer och det är ett stort arbete vi ställer med återkrav. För det vi har sett är ju att många gärningspersoner är ju unga när de begår brott och att det inte är så nattsvart utan det är faktiskt så att många får inkomst sen i framtiden. Och då ställer vi ju återkrav och vi påminner och bryter preskriptionen där. Så vår regressavdelning har en stock med krav mot gärningspersoner på nästan 1 miljard kronor. Så det är ju väldigt mycket pengar egentligen som vi skulle kunna få. Men så vi gör liksom ansökningar om verkställighet, ställer krav mot gärningspersoner. och är inte oresonliga heller, utan man kan göra avbetalningsplaner med oss. Om man gör det så tar vi tillbaks våran fordran hos kronofogden, så att gärningspersonen kanske ska kunna komma på rätt köl också och inte ha de här prickarna som gör det svårt att få hyresbostäder och så vidare. Och det är ungefär 10 personer som jobbar heltid, både jurister och beredningsassistenter där.
Ni samarbetar tätt med kronofogden då, antar jag?
Det är mycket samarbete med kronofogden, absolut. När beslutsfattarna uppe på brottsskadenheten gör beslutet, så skickar man, om det finns en dom och en fordran, så gör man ett nedsättningsbrev, så att brottsoffermyndigheten tar över den del, alltså den brottsskadeersättningsdel som man betalar ut. Och diffar det någonting där så kan ju brottsoffret ha kvar resterande del. Så att vi har väldigt många sådana fordringar hos kronofogden. Och det är ju, juristerna jobbar ju, alltså det är ju precis mot kronofogden väldigt mycket. Vi har ganska många ärenden som gäller skuldsaneringar, där vi får lämna yttranden om vi, ja, tycker att det liksom är acceptabelt. Juristerna där jobbar även med överklagande av utmätningsbeslut. Och de kan även gå in och processa i domstol om det saknar exekutionstitel. Det kan ju vara ett fall där vi lämnar brottsskadeersättning. Men det vanliga då är ju att man prövar kanske sveda och värk och kränkning. Och vissa brott ger ju väldigt svåra bestående skador. Så att då kan vi regressa i den delen sen mot gärningspersonen.
Den här funktionen är lite grann för att brottsoffret själv ska slippa att föra hela den här processen mot då en gärningsperson. Då. Men om man jämför med andra länder, till exempel Norge, så behöver brottsoffret aldrig ens ta kontakt med till exempel brottsoffermyndigheten där eller så. Eller på samma sätt i alla fall. För där får man ju skadeståndet eller ersättningen direkt från staten. Och så sysslar staten med att regressa då mot gärningspersonerna. Hur ser du på en sån modell? Är det bättre eller sämre? Eller finns det fördelar
och
nackdelar?
Det finns fördelar och nackdelar med allt sånt, absolut. Och Norge har ju tagits upp som ett exempel just att brottsoffren får direkt efter avslutad dom eller förundersökning. Vilket i och för sig är positivt. Men det man ska veta då, det är att deras brottsoffermyndighet har väldigt långa handläggningstider eftersom de har så många antal mål. Handläggningstiderna är mellan 1 år och 18 månader. Så brottsoffret måste ändå vänta ganska länge på sin ersättning. Sen är ju svenska systemet uppbyggt på ett annat sätt. Vi har ju hemförsäkringar som de inte har på samma sätt i Norge. Så brottsoffret får ju dels från, om man har hemförsäkring, att den kan gå in, så får man ju ersättning via det. Och sen då, i den mån det inte täcks upp skadeståndet, så får man brottsskadeersättning. Man brukar säga att ersättningen är subsidiär. Så skulle man övergå till det norska systemet, så skulle det innebära väldigt många mer ärenden för oss och över 100 miljoner extra i anslag. Och det är ju skattepengar. Och det man också ska tänka på, det är att det ändå är väldigt lätt att söka. Genom att vi har den här förvaltningslagen, vi ska hjälpa brottsoffer, så är det som ändå, vi vill hjälpa till. Så att, ja, jag tycker ändå vårt system är väldigt bra också. Och just det, dels det också att norska systemet kan ju också ställa återkrav mot sökandena, alltså mot brottsofferna. Om de har fått ersättning via annat håll och det inte har kommit fram, så blir det mer återkrav mot dem. Och det är väldigt sällsynt att vi gör det här.
Men hur ser det ut i övrigt internationellt, eller kanske framförallt i Europa, då finns det som motsvarigheter till brottsoffermyndigheten?
Ja. Jo, men det ska finnas i alla europeiska länder. Det brukar kallas för europeisk brottsskadeersättning och brottsskadeersättning i respektive land. Och det svenska modellen med brottsskadeersättning och skadestånd får ju ibland kritik, att det är låga nivåer och så vidare. Men jag har varit i EU och haft möten med andra länder och justitieministrar och så. Och då har vi liksom gått igenom och visat praxis. Och då framstår ju Sverige som ett föregångsland. För att det man ofta glömmer, det är ju att i Sverige kan man ju få för väldigt många typer av brott. Det kan vara ett verbalt olaga hot eller en väskryckning upp till de grövsta sexualbrotten. Men i många andra europeiska länder så har man valt att inte lägga lika mycket i budgeten på brottsofferfrågor. Så vissa länder, där kan man bara få till exempel för terroristbrott eller försök till mord. All annan brottslighet ses som inte så relevant. Och i vissa länder är det till och med så att det finns bara en viss budget, så att i oktober-november kan den vara slut och då får man inte alls. Så att vi har ändå väldigt bra i Sverige.
Har du någon siffra på hur mycket ni får tillbaka i regressdelen?
Alltså om du tänker, vi brukar lämna ut mellan 90 och 100 miljoner varje år. Alltså att vi betalar till brottsoffer. Och regressen får in ungefär 35 miljoner varje år. Så att det är ju ändå en ganska bra summa som kommer tillbaks, tycker vi.
Ja, om vi går vidare till en annan del av Brottsoffermyndigheten, den här kunskapscentrumdelen. Kan du berätta lite om den?
Vi ska ju jobba som ett kunskapscentrum. Och här har vi ju anställda både jurister och samhällsvetare och även informatörer. Det är lite mer varierad typ av anställningar där. Och det vi gör då, det är att vi sprider brottsofferkunskap genom bland annat föreläsning och ett flertal seminariedagar varje år. Och då utbildar vi personal inom rättsväsendet och ideella organisationer. Vi har väldigt mycket på vår webbsida och lämnar ut informationsmaterial. Och informerar brottsoffer om deras rättigheter. Och vi har haft några stora kampanjer, bland annat i samband med nya sexualbrottslagstiftningen. Den här oaktsam våldtäkt med mera, som heter Av fri vilja. Och då tog vi faktiskt delvis ett litet nytt grepp. Vi anlitade bland annat tre influencers som har spridit väldigt mycket kunskap. Och vi har fått jättemycket träffar och visningar på YouTube. Över 40 miljoner visningar på den. För vi tycker det är jätteviktigt att alla vet vad som gäller med den nya sexualbrottslagstiftningen.
Men har juristen någon roll i den här delen av Brottsoffermyndigheten då?
Jo, men alltså vi anlitas mycket i expertgrupper. Och många av juristerna jobbar, vad ska man säga, lite grann som en projektledare. Håller i stora temadagar och håller i trådarna för många sammanträden och så vidare. Och tanken är att man ska kunna och stå för den juridiska kunskapen i sådana expertgrupper. Så det är ett väldigt varierande arbete på Kunskapscentrum. Man föreläser mycket om lagstiftningen, till exempel kring nya sexualbrottslagstiftningen med mera.
Om vi tar brottsofferfonddelen av Brottsoffermyndigheten, så ja, vad är det för något?
Jo, ni har säkert sett i domar att gärningspersonen också ådöms att betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Och det är ju så att det ska man göra. Man ska betala 800 kronor om det ingår fängelse i straffskalan. Och man får betala lite mer om man har fotboja hemma. Och vi får ju in väldigt mycket pengar från dömda gärningspersoner. Cirka också 30-35 miljoner varje år. Så det är ju jättebra. Och fonden administreras ju härifrån. Och det finns ett råd som bestämmer vart de här pengarna ska gå. Och det är alltså inte enskilda brottsoffer som kan söka från fonden, utan det är mer viktimologisk forskning. Sen är det så att regeringen har öronmärkt 75% att det ska gå till ideella organisationer, brottsofferjourer och kvinnojourer, just för verksamheten och stödet gentemot brottsoffer.
Men har ni något samarbete med brottsofferjourerna?
Ja, alltså de är ju som fristående om man säger, men vi hjälper dem väldigt mycket med utbildningar och de ringer ofta i våran servicetelefon och ja, så vi har ett jättegott samarbete.
Vad är en brottsofferjour då, om man går tillbaka ännu längre?
Det är ju som en ideell organisation som består av frivilliga och de finns där för att hjälpa och stödja brottsoffer både innan och under rättsprocessen. Och det är ju personer som jobbar på brottsofferjourer som ofta är involverade även i vittnesstödsverksamheten som vi samarbetar med Domstolsverket att ta fram. För det man har sett är att många brottsoffer och även vittnen är ju väldigt osäkra inför en rättegång. Och då har vi även tagit fram någonting som kallas för Rättegångsskolan. Det är en webbplats på nätet där man kan verkligen kolla och titta hur en rättegång går till. Och många känner sig väldigt lugna och trygga då, för man är ju som osäker. I alla fall många är det. Och sen kan man även då få stöd från vittnesstöd eller från brottsofferjouren.
Om vi stannar där lite i straffprocessen då, hur tror du att brottsoffrets ställning i straffprocessen ser ut idag? Är det någon större fokus på brottsoffret eller är det är det bara ett medel för åklagaren, liksom, ännu ett vittne eller hur ser det ut?
Min känsla i alla fall, det är ju att brottsoffers rätt och brottsofferinriktningen har gått framåt väldigt mycket. Allt ifrån 1970-talet och framåt så känns det som att fokus har gått från gärningsmän till brottsoffer. Jag tycker utvecklingen känns väldigt, väldigt bra. Och man har ju även tagit hänsyn även i, vad ska man säga, i straffhänseende och rubriceringsfrågan till brottsoffers reaktioner och känslor. Annat de här grov frids- och grov kvinnofridskränkning som stiftades 1998. Det har ju tagit väldigt mycket hänsyn till alltså grovheten och allvaret i brottet. Så att jag tycker det går framåt. Och jag tycker också att man kan se det under rättegångar och synen på försvarare kontra målsägande beträde. Förut så var ju målsägande beträdet kanske som en lite mer skymd roll. Det hade inte så högt status. Men det tycker jag man kan se en ändring på. Att många vill ta de uppdragen och att brottsoffret har en väldigt viktig roll i samhället idag.
Ni arbetar en del internationellt också. Du sa att du var hos EU och hälsa på. Ja. Hur arbetar ni internationellt?
Ja, alltså vi har i alla fall en anställd som är expert på internationella relationer och brottsofferfrågor. Och det finns ju en stark frammarsch även internationellt i brottsofferfrågor. Vi samarbetar mycket med andra europeiska länder framför allt. Det finns en slags brottsofferorganisation som heter Victim Support Europe som ordnar många träffar och samarbete. Man ser vad man kan liksom förbättra. Och det har ju varit mycket tal också om europeisk brottsskadeersättning som man vill ska bli bra för alla, liksom turister och även staters egna medborgare. Och vi deltar i expertgrupper inom till exempel Europarådet och deltar på konferenser och har olika presentationer.
Men finns det något samarbete utanför Europa också?
Ja, vi deltar ju på en del konferenser även i USA och i andra olika länder. Så att det finns samarbete, men det är framförallt inom EU kan man säga.
En enskild stor händelse där ni har fått mycket att göra, det var ju dådet på Drottninggatan. Hur såg ert arbete ut där med alla dessa brottsoffer som faktiskt var där?
Vi satte faktiskt ihop en specialistgrupp för just den händelsen. För den vart ju väldigt uppmärksammad. Så vi var två beslutsfattare och två beredare som utredde den här händelsen. Och vi sattes ihop redan innan domen kom. För det kan man säga att det var ju lite mindre än 150 personer som upptogs i domen från Stockholms tingsrätt. Och vi avgjorde ju inga ärenden innan den kom. Och sen har ärendena strömmat in därefter. Och vi har avgjort i princip alla som fanns med i domen. Vi saknar fortfarande 6 stycken ansökningar. Vi hoppas att de kommer in. Och vi har även avgjort flera fall av personer som inte fanns upptagna i domen. Så det har varit väldigt speciellt. Men det känns bra. Vi har haft ett väldigt gott samarbete inom gruppen. Och det var ju relativt lätt eftersom det var en väldigt bra och välskriven dom. Och det var ju uteslutet också att gärningspersonen skulle kunna betala. Så att det har ju aldrig varit något problem med kronofogden eller så. Utan arbetet har gått väldigt smidigt. Och vi har dessutom haft väldigt bra samarbete med polisen i ärendet som har hjälpt oss väldigt mycket. Och även haft bra samarbete med målsägande biträdena i den domen. Eftersom de har varit väldigt behjälpliga mot brottsoffren.
För det var ju inte bara svenska medborgare som var brottsoffer. Hur ser regelverket ut där? Vem kan få brottsskadeersättning i Sverige?
Ja, alltså, inträffar brottet i Sverige så ska man ju absolut söka. För att staten har ju ett ansvar att lämna brottsskadeersättning. Även för utländska medborgare. I vart fall när det gäller kränkning och personskada. Så det har inte varit något problem för de utländska medborgarna. Och de har ju fått hjälp av sitt målsägande biträde också. Och det har varit lite speciellt i just den här ärendehanteringen. Därför att lastbilen som användes hade sin trafikförsäkring i moderna försäkringar. Så det är det bolaget som har reglerat personskadan. Och vi på Brottsoffermyndigheten då som har reglerat kränkningen. Mm. Så att det har nog varit lite komplicerat för brottsoffren att vända sig till olika instanser. Men där vet jag att ombuden har gjort ett jättebra jobb.
Du berättade lite innan om att det kanske finns fler som har rätt till ersättning men som inte har gett sig till känna.
I domen från Stockholms tingsrätt så har ju åklagarna väldigt noga gått igenom vilka som har varit utsatta för respektive brott. Och där finns det alltså flera oidentifierade brottsoffer som många av dem har varit utsatta för försök till mord. Och de har ännu inte gett sig till känna. Och vi vet inte om det är svenska medborgare eller om det är utländska turister kanske som bara i paniken har lämnat Sverige. Och det skulle ju vara väldigt intressant om de skulle kunna vända sig till polisen för identifiering. Eftersom det är jätteviktigt att de har ju rätt till ersättning och kan identifieras i efterhand. Så att de skulle komma in vore ju helt fantastiskt. Eftersom man vill ju gärna ge även de brottsoffren upprättelse.
Hur ser det ut med brott som är begångna i andra länder? Kan folk få brottsskadeersättning om de har blivit utsatta för brott i andra länder från svenska brottsoffermyndigheten?
Ja, men det stämmer. Alltså, har man anknytning till Sverige och utsätts för brott utomlands, till exempel under en semester eller så, så går det jättebra att ansöka om brottsskadeersättning. Och där är det ju så att man måste titta, till exempel om det är ett annat europeiskt land och det är ett väldigt grovt våldsbrott, då kan man ju måste se om den andra europeiska brottsskadeenheten eller brottsoffermyndigheten skulle kunna ersätta. Men vanligtvis är det så att vi reglerar i deras ställe eftersom vi har den mest generösa skadeståndsrättsliga ersättningsprincipen. Så att det brukar inte vara några problem. Och de vanligaste sådana brotten är ju till exempel rån i samband med semester. Men jag tror fortfarande att det är inte alla som känner till att vi finns. För vi får in ungefär 10 000 ärenden per år, ansökningar om brottsskadeersättning. Och om man ser på Brås kriminalstatistik över brott i Sverige så ligger det på över 1,2 miljoner. Och nu är det ju, inte bara, det är ju liksom även förmögenhetsskador och så vidare. Men fortfarande ett stort mörkertal som inte känner till oss. Och det vill vi ju jättegärna ändra på förstås.
Ja, är något mer du vill lägga till här? Är det pusha för kanske?
Ja, men absolut. Alltså jag måste ju säga att jag tycker Brottsoffermyndigheten är en jättebra arbetsplats. Själv är jag ju, om man säger, en nörd inom skadestånd och straffrätt. Så att det är ju suveränt just att man blir expert på skadestånd och kränkningar. Så det är ett väldigt bra jobb. Man lär sig mycket. Det är ju delvis väldigt allvarliga brott och grova gärningar. Vi ser ju liksom samhällets avigsidor och det mörka hos människor. Men så att det gäller att inte ta med sitt jobb hem. Och det kan vara en svår grej. Men jag försöker när jag själv skriver beslut att det känns som att man knyter ihop säcken på något sätt. Både för en själv men framförallt för brottsoffret. Så vi hoppas ju att det kan till viss del ge upprättelse och visa från samhällets sida att det som brottsoffret utsattes för var fel. Och ekonomisk ersättning kan ju aldrig återgälda. Det går ju inte att sätta en prislapp på brott. Men vi vill ändå visa att, att det var fel. Och, jag är stolt över mitt arbete.
Men om man känner att Brottsoffermyndigheten, den verkar ju som en trevlig arbetsplats. Hur ska man göra då om man vill ett jobb här?
Ja, men man ska absolut skicka in intresseanmälan. Vi behöver ofta personal, både beredningsjurister till brottsskadenheten, men det kan även finnas möjlighet till andra enheter. Så jag tycker man ska skicka in sitt CV och ett personligt brev. Så finns det goda möjligheter till anställning.
Jättebra. Då tackar vi väl för idag.
Ja, men tack så mycket Anna Sundén Larsson för att du tog dig tid att prata med oss.
Tack så mycket för att ni kom.
Tack.